I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Health for Wealth, avsnitt 8. Jag heter Boel Stier, förläggare, kommunikatör och utbildare i presentationsteknik.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa.
Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder. Och för dem, såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de 10 år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både mätt i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan.
Just det. Och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia i form av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den.
Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans, oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går här till jobbet eller det privata, för det är ju ibland ganska svårt att avgöra.
Precis, och en person blir då en sorts hälso- och rehabvägledare som följer med från start till mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd.
Mm. Ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis, behöver man sjukskriva så ska man ju göra det.
Mm.
Så. Läs gärna mer på skandia.se/friskare-medarbetare.
Och man kan väl sammanfatta att det vi tar med från förra avsnittet, det är ju att vi inte ska sitta speciellt mycket. Vi diskuterade ju vidare om det där och det har ju faktiskt landat i en liten en utmaning.
Ja!
Som pågår just nu.
Vi ska försöka sitta så lite som möjligt under en period och vi ska blogga om det och berätta hur det går.
Mm.
För hur löser man, man behöver anteckna på datorn till exempel under promenadmötet. Ja, vi ska ta tag i det där.
Utan att det liksom blir... Man ska få det man ska göra gjort, men ja. Man ska ändå kunna röra sig mer. Så.
Ja. Ja. Mm. För att vi ska leva längre.
Precis.
Mm. Ja, i många avsnitt så har vi pratat om det här med mjukt och hårt. Vår ansats i podden är ju att hälsa är lönsamt. Så är det. Win-win att satsa på hälsa. Men det är mycket lättare att prata om siffror, vinst, förlust, sjuktal, frisktal, än att ringa in det där med hur vi är mot varandra på jobbet. Och vilken stämning som råder i korridorerna.
Mm. Och det som brukar definieras som mjuka faktorer, det är ju egentligen det som vi har sett blir alltså stenhårt i långa loppet. Att ha en klump i magen när man går till jobbet på morgonen, det blir väldigt, väldigt hårt. Men det är lite svårare att konkretisera, som till exempel sjukfrånvaro och sådär. Det är ingenting mjukt med att vara på väg in i utbrändhet eller stressrelaterad sjukdom.
Nej. Och i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket som började gälla i mars i år, så är det en viktig punkt med just kränkande särbehandling. Att chefer måste ha kunskap om hur man förebygger det och förebygger det. Och att ta fram rutiner för hur man tar itu med något sånt när det har hänt, det kräver tid, men det kanske inte är direkt svårt om viljan finns. Men det förebyggande arbetet.
Ja, och det här har ju arbetsgivaren egentligen alltid haft ansvar för, och nu har det blivit ännu mer, som sagt, konkretiserats genom de här föreskrifterna. Hur kan man påverka och förändra på riktigt? För policydokument, ganska lätta att upprätta, men hur arbetar man med värderingar och med en arbetsplatskultur bortom de här dokumenten?
Exakt. Och för att prata om det här har vi bjudit in Veronica Rörsgård som är HR-direktör och vice vd på Skanska. I mars i år utsågs hon till årets HR-chef på Chefgalan. Välkommen Veronica.
Tack så mycket.
Och grattis till utmärkelsen.
Ja, tack. Det var jättehärligt att få den här fina utmärkelsen. Mm.
I motiveringen står det att du genom stor närvaro, affärsorientering och helhetsperspektiv har tagit HR till en central roll i en stor internationell organisation. Vad innebär det konkret att HR får ökad betydelse i en organisation som er?
Ja, om man tittar på Skanska som företag så är vi ett företag som helt baseras på de människor vi har. Vi har 45 000 anställda runt om i världen och vi har inte så mycket fabriker eller patent och sådär, utan vi jobbar med projekt och då är ju människorna jätteviktiga. Så att HR har kommit mer in i kärnan handlar om att vi har en bättre plattform för att driva frågorna kring våra anställda, och det är det som är ju det viktiga.
Mm. Just det. Hur, ni har ju tjänstemän, arbetare, en mängd olika roller och som du sa 45 000 anställda. Hur lyckas man leda andra ledare i en så varierad och omfattande stor miljö?
Ja, men som du säger så är det såklart en utmaning att ha organisationer med många olika chefsnivåer, olika personer. Vi har ju olika, väldigt olika typer av jobb, olika kulturer ska vi lägga till. Så någonstans i grunden så handlar det väl om att vara liksom intresserad av människor och nyfiken och även vara liksom, ha stor respekt för alla anställda oavsett vad man har för roll. Och har man den grundinställningen, då tror jag det är lättare att hamna rätt i hur man förstår olika personers vardag och utmaningar och vad de är.
Mm. Jag tänker där att ni har ju en gissningsvis liksom värdegrund och värdeord. Om man då pratar om att man kommer från olika kulturer. Hur har ni sett på det arbetet? Att liksom, hur förenar man multikulturellt runt liksom gemensamma värderingar? Som,
ja. Ja, men det där är väl liksom en ständig fråga. Hur mycket färgas man av den liksom nationella kulturen om man ska använda det? Och hur mycket företagskultur? Vi har gjort alldeles under förra året ett jättestort arbete där vi har liksom formulerat våra värderingar. Och det grundades i massor med intervjuer och workshops och sådär runt om i världen. Och det som är på ett sätt förvånande, men kanske ändå inte, att det är väldigt mycket lika. Om man tar de här liksom grundläggande, vad är viktigt för människor? Så vi har en värdering som heter Care for Life som handlar om att vi bryr oss om människor i samhället, våra egna människor, vi bryr oss om miljön och så vidare. Och det spelar absolut ingen roll var i liksom vilket land eller vilket typ av jobb man har. Det här är väldigt gemensamt. Mm. Sen så färgas ju, om man tittar på ledarskap, såklart också av vilken kultur. Är det ett land där man har lite mer kanske hierarkiskt arbetssätt än vad vi har i Sverige, såklart så blir det även Skanska mer hierarkiskt än vad vi är i Sverige, men vanligtvis mindre hierarkiskt än vad man normalt sett är i bolag i det här landet. Så det blir väl någon gift samman på något vis, de här två bitarna.
I den här motiveringen till varför du blev årets HR-chef då, så nämns arbetet med mångfald och jämställdhet. Men sen så ville du lägga till ordet inkludering. Och jag, när jag hör det ordet, tänker på ordet delaktighet som man ofta pratar om som en nyckelfaktor för hälsa på arbetsplatsen, att man är delaktig. Men vad betyder det här ordet för dig?
Inkludering och liksom inkluderande ledarskap som vi pratar mycket om handlar om att man bejakar olikheter. Att man skapar en miljö där alla, oavsett bakgrund, personlighet, sexuell läggning, etnicitet, känner att de värderas och att de får ett utrymme att bidra så mycket som de kan. Så det är ju väldigt likt det du beskriver, att man skapar en miljö där man känner sig värderad och där man får uttrycka sig och vara den man är. Det är väl det är kortfattat.
Om man kopplar till värdeorden då, så måste det ändå att betyda att oavsett vem jag är så betyder det, jag vet inte vad jag är ute efter, men att inkludering, ja precis, kan alla känna sig inkluderade, det är målet liksom så, men vad är de största utmaningarna där skulle du säga då?
Ja, men jag tror att det finns utmaningar på många plan. Jag tror att många av oss, eller de flesta av oss, tycker att det är lite obehagligt eller var lite rädd för det annorlunda. Det är mycket bekvämare, som ni vet, att fortsätta. Har man suttit och jobbat så fortsätter man sitta och jobba, bara en sån enkel sak.
Ja.
Och det är alltid lite lättare att liksom jobba med sådana som en själv. Så mycket handlar väl det här att komma över tröskeln eller pucken. Att anstränga sig lite mer, som man får göra om man jobbar i en grupp med stor mångfald. Men sen kommer man liksom in i nästa nivå där man ser hur mycket mervärden det finns. Vad mycket mer idéer, hur mycket mer dynamiskt det blir. Men det handlar om att liksom ta det här klivet och våga prova någonting nytt som det är för många.
Ni har jobbat med något som du kallar etiska dilemman, just för att påverka värderingar och arbetsklimat på Skanska. Vill du berätta hur det går till?
Vi har sett att i vår organisation så är folk inte så förtjust att läsa långa dokument och sådär. Det går inte riktigt hem, och vi har dessutom otroligt många manualer och policies, så det är lätt att de drunknar i mängden. Och vi har sett att det är väldigt viktigt att ta, vare sig det är liksom värderingar eller säkerhet, från att det låter jättebra när man säger det till vad betyder det på riktigt i en verklig situation. Så då jobbar vi med det vi kallar dilemman. Det kan vara dilemman kring säkerhet, kring inkludering, kring arbetsmiljö. Många olika dilemman. Där vi oftast använder situationer som har hänt på Skanska. Och sen så ibland så skriver vi en berättelse om att den här personens perspektiv med diskussionsfrågor. Vi använder väldigt mycket film, för det blir väldigt starkt. Ibland med personen som har varit med om det allra starkast. Ibland med skådespelare. Och hela tanken är att beskriva en situation som gör att personer känner att men det här skulle faktiskt kunna hända här. Det känns inte som, men det är ju de där borta. Så att man får en känsla och en reaktion, och sen så att man har några diskussionsfrågor och pratar just om: skulle det kunna hända här hos oss? Vad skulle vi göra i sådana fall? Vad kan det bero på? Och det är har fungerat väldigt bra för oss att förändra beteenden.
För då tänker jag att det kan bli ganska starkt. Ja. Jag tänker att det mynnar ut i liksom ett konsensus där och då runt det här. Leder det då till att det på något sätt formaliseras inom policy? Utan litar man då på att det här beteendet liksom förankras i medarbetarna, eller hur jobbar ni för att liksom...
Vi börjar i policyändan, så att vi har ju väldigt liksom tydliga både vad förväntas när man jobbar på Skanska, så det finns ett ganska tydligt liksom både värderingsbeskrivning. Vi utvärderar våra chefer inte på bara vad de gör utan hur de gör och så vidare, så det finns ett ganska tydligt liksom struktur och process. Men det här är ett sätt att mer liksom levandegöra det i kulturen, så att det verkligen, verkligen blir en del av hur man är. Och just det här att vi har så många olika typer av medarbetare, att det är väldigt svårt att med ett dokument fånga upp både någonting som känns liksom aktuellt för en snickare och någon som jobbar på vår interna bank. Så att då, om man kan göra dilemman som är mycket närmare kopplat till situationen man är i vardagen, så tror jag att det liksom går in mer och man ändrar sitt beteende mer. Mm.
Jag skulle vilja veta lite mer om hur, alltså, uppmanas alla som jobbar på Skanska att skicka in såna här dilemmascenarier, eller?
Mm. Just nu är det liksom lite nästa nivå här. Nu har vi håller på att jobba fram en liten app som vi kallar Living Our Values Tool. Så just nu gör vi precis det som säger. Vi ber om dilemman där det är svårt att leva upp till våra värderingar, eller där två värderingar kan liksom stå lite i strid med varandra, eller det blir lite svårt, man slits mellan. Så just nu så har vi liksom, ber vi folk skicka in, och så spelar vi in små filmsnuttar antingen med personerna eller med skådisar för att dela. Och sen så bygger vi en plattform där folk kan lägga till sina egna dilemman lokalt också. Mm.
Och hur presenteras de här? Jag menar, hur stora är grupperna? Och, ja, hur går det till?
Det kan vara allt ifrån att vi, innan vi började vårt samtal här i morse, tog en kopp kaffe och var 4-5 stycken och drog det här. Vi drar det på våra koncernledningsmöten, till att jag stod i en scen i Storbritannien häromdagen och lät 500 personer prata med sina bordsgrannar kring den här filmen och ett case. Så det är ganska fint att det går att göra i lite olika sammanhang. Det tar inte så lång tid. Man kan ta det på en utbildning, en möte. Man kan absolut ta en promenad och prata om ett dilemma. På att tala om er nya tankar.
Okej, okay, men man uppmanas helt enkelt som chef då att plocka fram med dilemman.
Absolut.
Så jag gillar ju det här med dilemma, därför att som du säger, det är då det blir svårt. Du måste välja ett av två alternativ. Mm. Det går inte att säga att allt är lika bra. Så det är ju superskarpt. Men jag tänker, ni har värderingar. Vissa saker är okej och andra inte.
Absolut. Er.
Samtidigt så gissar jag att ni vill att det ska kännas som högt i tak. Så att man vågar lyfta fram sånt som är besvärligt. Hur får man ihop det här?
Ja, men det är ju, om man tar arbetsmiljö och säkerhet till exempel. Så är det du säger är ju jätteviktigt. Vi har ju givetvis otroligt tydligt vad är liksom acceptabelt, hur gör man om man är på ett Skanska projekt, hur klär man sig och så vidare. Samtidigt, om vi ska ha en kultur där man lär sig och där vi utvecklas, så måste ju personer våga prata om när saker inte fungerar. Och det visar all forskning att man måste var verkligt noga med att be folk, till exempel vad det gäller olyckor, rapportera inte bara olyckor som händer utan situationer där olyckor skulle kunna ha hänt.
Tillbud.
Och då, hur får man det? Ja, det är ju extremt viktigt hur chefen reagerar. Man får ju absolut inte då liksom skälla eller bemöta en person negativt, utan snarare vara tack, liksom, tack, då kan vi lära oss någonting av det här, så att verkligen uppmuntra, vi mäter och gör små kort där man kan skriva in liksom vad man har sett och sådär, för att försöka uppmuntra den. För att givetvis i den bästa av världen så händer ingenting, men så länge man inte är där och har nått det målet så måste man lära sig av det, och då måste personen våga prata om saker, rapportera saker som inte fungerar. Men det är ju inte lätt, men viktigt.
Ja. Nej, för jag tänker, om man pratar tillbud, fysiska saker, säkerhet, så kan jag tänka mig att den som anmäler då är medveten om att någonting var felaktigt. Och man ska ändå våga rapportera det. Jag tänker på värderingar, alltså hur vi ser på varandra, hierarki som du nämnde. Män, kvinnor, ålder, vad vet jag. Där kan det vara så att mina egna värderingar egentligen står i strid med Skanskas. Men jag vill ju fortsätta jobba här. Alltså, hur lätt är det där? Att möta varandra i samtalen ändå och säga att gränsen är där.
Det är ju som alltid i livet. Det finns ju liksom, det finns de här enkla svart och vita. Och det finns ju vissa saker som är tydliga regler. Man diskriminerar inte personer. Man beter sig respektfullt och som är ganska tydliga. Men som alltid finns det ju massa mer liksom, man kan se saker på olika sätt, och därför tror jag också att ha dilemmadiskussioner, jag tycker att en stor del av poängen är att säga att det är inte så himla lätt, för livet är inte så himla lätt, så man måste diskutera, kan man se det på det här sättet, och i själva diskussionen så utvecklas man, även om man kanske inte kunde enas kring ett svar eller att det var så där solklart tydligt att man skulle gå höger eller vänster, så bara att man för upp frågan och diskuterar gör att man lär sig och man tänker, jaha, kunde det uppfattas så här? Eller om man gör så här, då kan personen kanske få en klump i magen eller känna sig inte delaktig och så vidare. Så det väcker kunskap. Sen så alltid såklart som chef kommer diskussionen in på ett område som är att man liksom vill bejaka saker som är oacceptabla. Då måste man ju också säga att okej, du tycker det här, men i Skanska så gör vi så här. Mm. För det finns ju sådana situationer också.
Mm. Hur rustar ni era chefer? För du sa lite att de utvärderas också på hur de leder, vilket jag tycker låter jätteintressant.
Mm.
Hur rustar ni chefer och hur funkar den här utvärderingen på huret?
Mm. Vi börjar med rustningen så tror jag, eller att se till att chefer har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det är ju det vi vill ju, att personer ska kunna göra ett bra jobb. Någonting handlar ju om att vara tydlig med förväntningarna. Och det vi har gjort hos oss är att vi har tagit fram en kompetensprofil då, som baserar sig på våra värderingar. Den beskriver vilka liksom, beteenden och kompetenser som man förväntas ha på Skanska. Och det gäller inte bara de som har personalansvar utan personer generellt. Och där får man utvärdera sig själv enligt dem och en chef utvärderar det enligt dem. Och så har man det med i diskussionen. Mm. Samtidigt som man diskuterar finansiella mål eller teknisk kompetens eller vad det nu kan vara. Så att förväntningarna måste ju vara tydliga, för annars är det svårt. Sen så jobbar vi mycket, vi investerar mycket i utveckling. Så vi utbildar våra chefer i mångfald och inkludering, inkluderande ledarskap, mycket inom säkerhet, arbetsmiljö. Så att vi investerar ganska mycket tid i att försöka få våra chefer. Jobbar med att samla in feedback runt cheferna, 360-graders feedback, så personer runt omkring. Vi har psykologiska bedömningar för vissa liksom, högre chefsroller för att kunna bedöma även såna här saker. Så att vi försöker hjälpa våra chefer. Var tydliga, hjälpa och sen så ge mycket feedback.
Och den här utvärderingen på hur de leder. Hur, kan du ge något exempel där, hur det sker?
Man tittar då på en kompetens som kan vara att leda ett team med mångfald. Och så står det en liten beskrivning. Vad innebär det då? Vad är förväntan att om du är på en viss chefsnivå? Men du ska kunna liksom, aktivt se till att fånga upp och hantera situationer där någon inte är inkluderad. Så står det en liten beskrivning och sen så bedömer man sig själv i en liten skala hur väl man uppfyller det. Och så gör också chefen det. Och i de här två bedömningarna visar man för varandra och sen så har man dem med i utvecklingssamtalet.
Då kan man ju prata om att konkretisera mjuka saker. Ja. Så, för det är ju, hur mäter man det exakt? Men då konkretiserar man ju det väldigt bra i och med att man ska uppskatta sig själv och sen är någon annan som bedömer. Ja, intressant.
Jag gillar egentligen inte det här med mjuka och hårda.
Nej.
Om jag ska säga, för mjuka oftast, det låter som det är mindre viktigt.
Precis.
Vilket jag naturligtvis inte tycker, men bara det så gör att jag inte gillar. Det finns olika perspektiv. Det finns finansiella perspektiv och det finns ledarskapsperspektiv. På något vis så, när man börjar dela upp dem. Och sen så som du säger att de får ju oftast liksom finansiella konsekvenser på kort eller lång sikt. Så att i slutändan så blir effekten detsamma.
Ja, vi håller ju helt med dig. Vi får hitta på nya begrepp. För vi menar ju, precis, vi pratar ju om det som är jättehårt men som många...
Säger det mjukt och där men inte lika viktigt.
Precis. Men
för att det handlar om sånt som skiljer sig mellan oss.
Ja.
Ja.
Och det är svårmätt.
Svårare.
Ja, det är det som gör. Så det är snarare svårmätt. Ja, det är kvalitativt snarare än kvantitativt. Ja, det låter lite mer
bra bedömning,
kan man säga.
Och jag är jätteglad att du kom hit idag, Veronica, och pratade om svårmätta saker som värderingar. Och hur man faktiskt kan prata och väga dem i till exempel dilemman. Som är ett skarpt läge där du har ett alternativ av två. Jag tror att det kan inspirera många.
Verkligen.
Ja, tack för att du kom hit.
Tack.
Som en annan gäst sa tidigare till oss. Att det är bra att vi gör det här. För att om vi tar fram goda exempel och kanske då till exempel från stora företag som har möjligheter som inte små har, då kan man inspirera de andra som kanske inte alltid hinner eller mäktar med, men som med lite inspiration kan få fart på rätt grejer.
Verkligen.
Som att prata om värderingar.
Som inte, ja, det kostar lite tid, men det kostar egentligen inte. Det kan alla göra. Alla har åsikter och input, och det var ju också någonting som hon som var viktigt på Skanska.
Ja. Och så gillar jag det här att det blir skarpt. Ett dilemma. Man måste välja. Och utmaningen är det att ändå upprätthålla diskussionsklimatet så att det inte blir rättning i leden, tyst med dig om du tycker olika.
Nej, precis. Och konkretisera saker som ofta finns i en policy och behöver så göra, men kan vara lite svåra att... Ja, men vad innebär det här för mig i min arbetsvardag? Och vilka typer av situationer potentiellt dyker upp på det här företaget eller organisationen där jag jobbar? Att lyfta fram sådana, för då kan det verkligen bli ett verktyg för medarbetare och liksom chefer. Ja, alla organisationer att använda.
Mm. Och som hon sa, på riktigt.
På riktigt.
Det har hänt. Någon har iakttagit det här.
Och sen så hade jag gärna velat fråga mer om just det här med att man utvärderar chefer på hur man leder.
Ja.
Och här hade de också ett bra verktyg för att göra det konkret. Man gör någonting konkret. Hur leder du med mångfald? Det kan låta ganska abstrakt. Men det är också ett sätt att konkretisera på en liksom skala som är i förhållande till deras värderingar. Och hur saker och ting ska göras och vad man har för mål.
Ja, och så uppskattar att hon sa det här att hon inte gillar mjukt och hårt som en uppdelning. Jag ska i alla fall sluta prata om det.
Ja, och vi vet ju, när vi pratar mjukt och hårt så menar ju inte vi oviktigt och viktigt. Men vi förstår att det kan ju faktiskt uppfattas så. Det låter lite som mjukt och hårt. Men vi pratar ju mycket mjukt här, fast vi menar att det är stenhårt.
Ja,
så vi
får hitta
två nya ord.
Ja. Det är bara en större utmaning att mäta det.
Ja, som sagt, kvalitativa faktorer snarare än kvantitativa.
Ja, för det är de som påverkar bland annat, men de är väldigt viktiga för hur vi mår. Vi ville prata mer konkret om det här med etik och etiska dilemman med någon från Skanska. Och därför bjöd vi in Stephanie Bay som är produktionschef på Skanska och som jobbar med Mälarbanan just nu. Och prata om just det här, etik, värderingar och det här formatet Dilemman. Välkommen Stephanie.
Tack så mycket.
Ja, hur är det? Du känner till det här formatet med etiska dilemman. Du hade stött på det nyligen i en utbildning, eller hur?
Vi kör ju de här etiska utbildningarna varannat år på Skanska. Och jag har faktiskt haft en på byggarbetsplatsen i februari. Det var inte så länge sedan. Och då gick vi igenom det här med inspelning av korta filmer som visas för både yrkesarbetare och tjänstemän.
Och fick ni även dra några sådana på utbildningen?
Vi kollar ju på 4-5 korta filmer. Och då i dessa filmer berättar olika personer om... händelser där de har varit med om trakasserier, och det här är verkliga händelser som har hänt på Skanska. Och sen i efterhand när man har sett klart på filmen, då drar man fram en diskussion, och först och främst vill man ju kartlägga hur det går på ens eget bygge och hur det ser ut där. Och sen om det inte har hänt på byggarbetsplatsen, då funderar man på och diskuterar man hur man skulle ha agerat.
Just det. När ni diskuterade på den här utbildningen, tyckte du att ni brukade enas eller slutade det med att ni var oeniga ibland?
Det beror lite på vad det är för typ av trakasseri. Det finns ju olika former, och vad det är för ämne. Så det är väl både och. Och det är väl också bra det, för då får man också fram en riktig diskussion. Vad är lämplig, vad är inte lämplig, vad är rätt, vad är fel? Och då kan man också känna lite av temperaturen på byggarbetsplatsen. Så jag tycker det är bra om folk är öppen och säger ärligt vad de tycker.
Har du använt det här formatet att visa film på din arbetsplats där du är chef?
Jag har varit med om det, men det är faktiskt min chef som har hållit i själva filmen. Så jag har varit en deltagare och har lyssnat och diskuterat med alla.
Okay. Vad handlade det om den gången?
Den gången de filmer vi tittade på.
Mm.
Det var ju en... trakasseri var då med en homosexuell yrkesarbetare som har blivit konfronterad med kallats olämpliga saker på byggarbetsplatsen och haft det rätt så tufft. Och han ville också komma ut i början och berättade det här för sin chef. Och hans chef, han visste inte riktigt hur han skulle hantera det här, därför att han ville ta med sin sambo på en fest. Som de hade engagerat på byggarbetsplatsen. Och hans chef avrådade honom att komma ur garderoben. Mm. Och då var det rätt så intressant att diskutera det. Det är ju, kan ju vara en rätt så tuff jargong på byggarbetsplatsen. Mm. Och då diskuterade vi det här. Och det är inte ett enkelt ämne.
Nej. Så, men när ni diskuterade det här caset... För då var det ju någonting som hade hänt tidigare någon annanstans. Ja. Hur var reaktionerna där och då?
På just det stället är det henne?
Eller nej, hos dig där hos du mig. Fick se filmen och hur ni pratade om det.
I början är det nog mest tystnat. Mm. Alltså det är inte så lätt alltid att engagera folk.
Nej.
Men sen tyckte jag dock ändå att det kändes bra och alla reagerade på ett bra sätt. Jag var faktiskt förvånad också. Ibland kan man också vara lite förvånad. Vi har också äldre generationer hos oss på byggarbetsplatsen och hur de reagerade. Och det blev en riktigt bra diskussion.
Mm. Vad bra. Och landade den diskussionen i att det finns en rätt väg eller flera?
Oh, det var en svår fråga. jag vet inte riktigt om vi har hittat en rätt väg. Jag vet inte om vi har kommit så långt.
Nej.
Men vi har i alla fall haft en bra diskussion, det skulle jag nog säga.
Mm. Sen vet jag att du berättade för mig tidigare om en etisk konflikt, kan man kalla det för det? Eller i alla fall en slags värderingskonflikt där du fick gripa in på din arbetsplats nyligen. Vill du berätta om det?
Mm. På Skanska är det ju så att vi har ju både svensk arbetskraft och utländsk arbetskraft, och i det här fallet var det en konflikt mellan en svensk yrkesarbetare och en utländsk entreprenör som vi har haft på plats. Och egentligen var det bara en enkel grej som hände. Han hade blivit av med sin handduk.
Vem?
I omklädningsrummet, och det var en av våra svenska yrkesarbetare som har blivit av med den, och någon hade använt den. Och så var han rätt så irriterad och tog upp det här i matsalen. Jag måste dock lägga till att den utländska entreprenören var inte närvarande.
Mm.
Men vi är över 60 personer på byggarbetsplatsen, och vid just det tillfället var det cirka 30 personer i matsalen. Och där kallade han den utländska entreprenören för fula saker, och... Då måste vi såklart säga ifrån.
Mm.
Och det gjorde vi också direkt.
Du och andra chefer eller?
Ja, vi var flera som sa det till. Nu räcker det, nu får du vara tyst. Och det måste inte vara en stor grej. Speciellt när det är en upphetsad stämning, då måste man inte säga för mycket heller i just det momentet. Man kan avvakta lite och ge den personen möjlighet att lugna ner sig, och det gjorde vi också.
Mm.
Och sen i steg 2 i efterhand, då tog vi honom åt sidan. Han hade lugnat ner sig lite och pratade med honom om vad som hade hänt.
Mm.
Och sen måste man ju också göra någon form av orsaksanalys på det här. Varför kunde det bli så här? Och det visade ju sig senare att det har varit kaos i omklädningsrummet i etableringen.
Okay.
Och vi har inte varit... tydligt när det gäller skåpsfördelning.
Okay.
Så vi borde ha varit mycket tydliga med att markera vilka entreprenörer ska ha vilka skåp. Och det handlar ju också om etik, inte bara hur man agerar när det har hänt, utan hur kan man förebygga så att det inte händer. Och då är det väldigt viktigt att man är tydlig och man jobbar strukturerat så att folk trivs.
Så ni kunde sätta ner foten och säga att så här beter man sig inte, men fick också fånga upp en viktig signal så Exakt. Att ni lärde er att göra ert jobb bättre.
Och därför är det också bra om man pratar med den personen sen enskilt så att man får fram det här. Vad är det egentligen som har skapat den här frustrationen?
Mm.
Och då fanns det ju en anledning.
Mm. Just det, men vad bra. Ja, vad snett är det att du ville berätta? Innan jag släpper dig, vad tycker du är det viktigaste framgångsnyckeln just när man träder på så här ofta känslig mark och pratar om värderingar där de kanske ser lite olika ut hos var och en. Vad är det viktigaste att tänka på som chef?
Jag tror det är viktigt att man är lugn och att man ställer öppna frågor så att den personen har möjlighet att berätta. Och då kommer man oftast nog fram till en bra diskussion. Det är viktigt att man är lyhörd.
Mm.
Men man får också vara bestämd. Man får säga ifrån också. Mm. Både och. Det måste vara en kombination av både och. Därför att man får inte, speciellt när det händer i en stor grupp, man får inte, får inte visa att det här är accepterat eller att det här är tolererat. Att vi har våra grundvärderingar och att alla ska förhålla sig till dem. Så jag skulle, nu har det inte hänt än, men om det skulle hända ett dilemma där jag ser det här är inte acceptabelt, då skulle jag skicka hem den personen.
Mm. Men du skulle ändå ett senare skede ställa frågor?
Självklart. Ja. Självklart. Det beror helt på vad som händer, men det är viktigt att man kommunicerar, att man pratar med varandra, och jag tror man kan lösa mycket med det.
Mm. Tack så mycket, Stephanie.
Tack själv.
Vad ska vi prata om framöver då?
Men vi gillar ju att blanda teorier här och liksom fakta och vetenskap och siffror, att så här mycket får man sitta och sådär. Men så tycker vi också att det är så trevligt att lyfta fram och sprida goda exempel, konkreta exempel på där man har förbättrat hälsan och gissningsvis då lönsamheten i en organisation. Och sådana exempel kommer vi att lyfta fram, och ni får ju hemskt gärna höra av er med tips.
Ja.
Till oss. Så, vi har ju några som vi vet att vi vill prata med, men har du ett riktigt, riktigt kalasexempel så hör av er.
Ja. Och även om ni stöter på dilemman där ute, bolla dem med oss. Vi vill ju prata och diskutera.
Mm.
Och man behöver inte ha rätt eller fel allt, utan det kan vara viktigt att bara lufta.
Mm.
Mm. Men då hörs vi om 2 veckor då.
Mm. Tills dess. LinkedIn, Facebook, Health for Wealth, både på LinkedIn och på Facebook, och på vår hemsida healthforwealth.se.
Och snälla, recensera oss på iTunes, det betyder jättemycket. Och tack till Agda Media för produktionen. Hej då!
Hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.